Fint att få möta er här igen. Precis som Elisabeth sa inledningsvis så har vi ju en ganska gles serie, får man säga. Som vi började kanske i augusti eller något sånt där. Det kanske ska kallas mer för några nedslag i ett av Paulus älskade brev, nämligen Filipperbrevet. Ett nedslag i varje kapitel, och så gjorde vi ett litet uppehåll när det var advent och tänkte att ja, vi kanske ändå får, kan inte låtsas som att det inte är advent. Men nu ska vi röra oss mot kapitel 4 i Filipperbrevet. Bara låt mig få ge, om du inte har varit med tidigare, jag gav någon liten introduktion vid vårt första tillfälle. Filippi, det är den första staden på det europeiska fastlandet som får höra evangeliet. Det händer i Apostlagärningarnas 16:e kapitel. Det är det här tillfället, ni vet, när Paulus har haft en dröm om den makedoniske mannen som ropar kom över hit och hjälp oss. Och när evangeliet når dem så sker det enligt Paulus grundstrategi. Han uppsöker de få judar som finns i staden, förmodligen färre än 10 män eftersom det inte finns någon synagoga i den här, på den här platsen. Däremot finns det en grupp kvinnor med en viss Lydia i spetsen. Och när Lydia och hennes familj kommer till tro så grundas församlingen i Filippi. Brevet till Filipperna, det är skrivet i fångenskap, kanske från Rom. Ni vet när apostlagärningarna, den stora berättelsen om hur evangeliet når från Jerusalem till Rom, slutar väldigt abrupt. Och då vet vi att Paulus sitter i något slags husarrest. Det är lite oklart med tidsangivelserna här. Han verkar sitta i fångenskap flera gånger och så. Men kanske är det så att han sitter i det så kallade rannsakningshäktet. Och rättegången mot honom är i full gång. Och han ska i så fall stå inför Neros liksom, administration så småningom. Vi har gjort 3 nedslag i Filipperbrevet. Dagens text blir då den fjärde och sista. Första gången pratade vi om urskiljning. Om att växa i urskiljning och försöka förstå och se vad Gud gör och vad Gud vill. I andra tillfället talade vi om ödmjukhetens konung, den här fantastiska liksom, poemet eller sångtexten om Jesus som kliver neråt, som lägger ner sitt liv för att rädda mänskligheten. Inte så att vi ska slippa tjäna, utan så att vi ska ta rygg på honom. Och vid tredje tillfället talade vi om hur Paulus griper efter Jesus som har fått honom i sitt grepp. Och nu med den inledningen ska vi läsa från Filipperbrevet 4. Du som är en van bibelläsare kommer att känna igen det här älskade sammanhanget. Vi läser från vers 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag uppfattar att dagens text i mångt och mycket handlar om livshållningar. Jag skulle vilja stanna inför några saker i den här texten. Det är ju en otroligt rik text. Vi skulle kunna ha en bibelstudievecka om de här verserna. För det liksom tar aldrig slut. Bara lagren bara öppnar sig så här. Men låt mig säga några saker. Det första han pratar om här är: gläd er alltid i Herren. Jag tror inte att det ska uppfattas hurtigt. Minns att Paulus sitter i fängelse när han skriver det här. Det här är ingen glättig människa. Men det centrala temat om glädje återkommer i 10 olika versar i det här korta brevet. Så det här är liksom ett tema för Paulus. Och det är här som det liksom maxas och kulminerar. Glädjen har sitt ursprung i Jesus Kristus och inte i dem själva. Gläd er i Herren. Han uppmanar dem att alltid vara glada. Det kan omöjligen sitta i en människas känsloliv. Det måste vara något annat som avses. Biskop Martin Lönnebo, han lär ha sagt någon gång att inget gör honom så ledsen som en predikan om glädje. Och jag kan fatta lite vad han menar. Det är så lätt att gå i baklås när vi blir uppmanade att vara glada. Hur i hela livet sitter det här ihop? Här finns, tror jag, en inbjudan att lyssna till. Om Paulus kan skriva om glädje från fångenskapen, kan det inte handla om yta och glättighet. I ett annat av sina brev så skriver han i Galaterbrevet om andens frukt. Andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Alltså, det verkar som att ju mer jag öppnar mig för andens liv och ju mer jag ställer mig under andens verklighet, desto mer kommer detta att börja prägla mitt liv. Kärleken, glädjen, friden, tålamodet, vänligheten och så vidare. Så se det inte som en piska över ryggen. Till råga på allt annat, jag ska hålla på och försöka hantera i mitt liv, så ska jag försöka vara glad också under tiden. Nej, men det finns en slags öppen dörr här. Kom under andens inflytande, så ska du få fatt på en underström som liksom har med Guds väsen att göra. C.S. Lewis, han lär ha sagt någon gång, det omisskännliga tecknet på Guds rike är glädje. Vad säger han sen? Var fördragsamma. Det är ett ganska klurigt ord som kan översättas på lite olika sätt. Det kan betyda mild, god, generös, tålmodig. Storsinnad finns med som förslag, vilket jag tycker är ett ganska sympatiskt ord. Att vara storsinnad. Folkbibeln skriver, låt alla människor se hur vänliga ni är. Och i en polariserad tid som vår är ju vänlighet på många sätt en bristvara. Jag hörde ett citat för många år sedan, jag vet inte vem som har sagt det, men det lyder så här: en del människor är bättre av naturen än andra någonsin kommer att bli av nåd. Kan man inte känna så lite ibland när man tittar i en del Facebook-kommentarer och bara, hur kan detta vara Guds folk som häver ur sig de här sakerna? Vi har alla märkt av det där, va? Somliga utanför trons värld verkar betydligt mer storsinnade, fördragsamma och vänliga än en del Jesusbekännare. Det är naturligtvis djupt problematiskt att det är så. Paulus, återigen, öppnar dörren mot att faktiskt med Guds hjälp bli en bättre, godare och mer avspänt generös person. En sån där man vill vara med. Här finns också i det här ordet om fördragsamhet naturligtvis att fördra, att hålla ut och att inte tappa modet. Herren är nära, säger han som något slags argument för det, kanske. Det skulle kunna syfta på både, Jesus kommer ju snart tillbaka, du behöver liksom arbeta med dig själv. Men också på att han i rumslig mening är nära. Håll ut, Jesus är nära dig. Du är inte ensam. Och sen säger Paulus så här, på med nu alla västerlänningar. Gör er inga bekymmer. Jag tänker att ett av trons stora, stora mysterier är hur den här ansvarsfördelningen ser ut mellan Gud och människa. Det här blir man ju aldrig riktigt klok på. Å ena sidan lämnar vi över allt i Guds händer och tror att Gud bär. Å andra sidan är ju inte människan alldeles friskriven från eget ansvar. Hur ser de här gränssnitten ut? När ska vi bekymra oss? När ska vi inte bekymra oss? Vad ska vi bära och vad ska vi inte bära? Där kommer vi återigen in på det vi var inne på första kapitlet, nämligen urskiljning. Jag behöver med Guds hjälp urskilja vad jag ska bära och vad jag inte ska bära. Men här talas det om bekymren och de verkar vara ett hot mot ett friskt inre liv. Låt oss gå till en Jesus text i Lukas 21. Där talar Jesus om, det är en text som handlar om den yttersta tiden på något sätt. Och så står det så här, kapitel 21, vers 34-36. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Ser du här hur Jesus i sin undervisning försöker skärpa deras sinnen. Akta er så att sinnena inte fördunklas av omåttlighet och dryckenskap. Det är inte så svårt att förstå. Alla har vi mött någon som har fördunklats i sitt sinne av dryckenskap. Man blir dum av att vara full. Eller omåttligheten, en gränslöshet i livet som liksom gör att jag tappar allt fotfäste. Det fördunklar mitt sinne. Men notera vad han säger här. Man kan också fördunklas i sitt sinne av livets bekymmer. Varje västerländsk människa borde liksom haja till lite inför det Jesus säger här. Är att sinnen fördunklas av livets bekymmer. Somliga bekymmer har vi naturligtvis alldeles oavsett om vi vill eller inte. Vi bekymrar oss över allt ifrån barnen och hälsan till det orangea kuvertet. Men en del bekymmer skaffar vi oss själva. Här undrar jag om inte prylarna, allt det där vi fyller våra liv med, som också skapar en massa tankemöda och fördunklar vårt sinne, liksom, finns med här. Jag tänker att många av oss är allt för naiva i relation till livets bekymmer. Jesus utfärdar ganska allvarliga varningar här. Och vi fortsätter att skaffa oss nya bekymmer. Vi adderar husvagnar och andelshus till villorna och båtarna och alltihopa det där andra. I liknelsen om sodden så talar Jesus om tistlarna och säger att de står för livets bekymmer som kväver ordet som Gud har sått. Det är en väldigt god bild att använda bilden av tistlar. För alla som har ägnat 5 minuter åt en trädgård vet att tistlar breder ut sig av sig självt. Och om man inte är nykter i relation till livets bekymmer så kommer de att ta över hela rabatten. Så hur ska man tänka då? Vi frågar ju oss ofta, liksom, okej, ge mig tydlighet, var går gränsen? Ja, men den kommer du inte att få, det finns ingen sån. Men rådet skulle kunna vara, skaffa dig inte fler bekymmer än ditt rotsystem klarar av att bära. Kanske du skulle behöva göra det av med något som upptar din tid och din verklighet. Och min spaning är att de flesta av oss har en ansning att göra här. Men bekymra er inte, vi är tillbaka i Filipperbrevet, va? Gör er inga bekymmer utan, alltså vad är botemedlet mot detta då? Tala med Gud. När ni åkallar och ber, tacka då Gud. Det är som att bönen hjälper oss att hantera bekymren. Naturligtvis rent faktiskt så kan jag överlämpa dem på Gud. Jag tycker så mycket om det uttrycket att överlämna. Ibland så talar vi ju om tro och lite beroende på var vi kommer ifrån så kan också det där liksom gå lite i baklås i oss, ungefär som att jag skulle uppbåda tro. Men överlämna, det kan man alltid göra. Hur bekymrad man än är, hur härjat livet än är av sjukdom eller brister eller förluster, så kan man alltid överlämna sig själv i Guds händer. Ni vet, på korset så ropar Jesus: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Det är ett citat från Saltaren. Och för den som ber tideböner, så inför natten i det som kallas för kompletoriet, så ber man just den bönen: Herre, i dina händer lämnar jag min ande. Som att man övar på att dö. Inför natten, den lilla döden, så liksom tappar jag kontrollen. Nu får Gud bära. Nu ska jag sova. Och man kan alltid överlämna. Alla bekymmer löser sig inte nödvändigtvis när vi ber. Men det händer något. Vi rätas ut. Vår inkrökthet, vårt liksom självcentrerade liv kan syresättas i bönen. Det är som att den stängda cirkeln öppnas upp. Någon annan blir en del av min värld. Och då, säger Paulus, är det läge att börja med att tacka. Lyssna nu. Vi tackar inte Gud för allt. Men vi tackar Gud i allt. Det är en viktig distinktion. Allt som sker ska man inte tacka för. Man måste få klaga kring en del saker som drabbar en människa. Men man kan tacka i allt. Genom allt. Jag hörde berättas en gång om en munk i ett kloster. Han sitter i sin lilla enkla cell och så får han dagens måltid. En liten brödskiva och en tallrik buljong. Och så ber han sin bordsbön och den låter så här: Allt detta och Jesus också. Det går att tacka i allt. Det är som att tacksamheten hjälper oss med perspektiven. Återigen, inte förljuget, inte påklistrat eller liksom där jag låtsas som att en del utmaningar i livet inte finns. Men vi kan lära oss att upptäcka Jesu närvaro i det liv vi har fått, också när omständigheterna mer kännetecknas av bekymmer. Och så kommer det. Låt honom få veta, står det sen. Och det finns en sån inbjudan i detta. Låt Gud veta vad du bär på. Var så sann som du bara kan och orkar i dina böner. Vad gläder dig? Vad skrämmer dig? Vad blir du arg av? Vad skaver i din livssituation? Har du talat med Jesus om det? Jag åker till min vägledare som jag har mött regelbundet under ganska många år nu, och det tar flera timmar att åka dit, och egentligen borde jag inte behöva åka dit, för jag vet vad han kommer att säga när jag berättar om mina fighter. Så säger han: Har du talat med Jesus om det? Och så säger jag snabbt: Ja, det har jag. Och så tänker jag efter en stund: Har jag nog inte, jag har ältat det ganska mycket, men jag har inte talat med Gud om det. Det är stor skillnad på det. Låt honom få veta. Ja, men han vet ju redan allt, tänker du, hör jag. Ja, men så är det. Han vet redan allt. Men du vet, vi ber inte för att informera Gud. Det är inte för att han inte vet grejer som vi ber till honom. Utan vi ber för att relationen ska tätna. För att relationen ska stärkas. Tänk dig andra relationer mellan två vänner eller makar eller förälder och barn. Jag talar ju inte med min fru Sus primärt för att vi ska utbyta information med varandra. Skulle vi kunna ha en anslagstavla till. Utan för att vi ska få ett tätare, ett starkare vi. Det är därför vi talar med varandra. Men tänk att det här står i Bibeln. Låt honom få veta. Låt honom få veta. Saltares bedjare, de är ju vår stora hjälp här. Bibels böner väjer ju faktiskt inte för någonting. Man får säga som det är. Om jag önskar att mina fiender dog, så är det mycket bättre att be Gud slå ihjäl dem än att göra det själv. Är ni med? Alltså, jag släpper trycket i bönen. Saltares bedjare alltid teologiskt korrekt? Nej, det gör de inte. De ber en massa knasiga grejer. Om hat och hämnd och våld och allt möjligt. Är det sant? Ja, men i en mening är det sant. Därför att det är så det känns. Och det är mycket bättre att tala med Gud om det än att gå och göra det där själv. Liksom. Är ni med? Det finns någonting i det här som bjuder in oss. Saltarens bedjare, de tackar Gud. De jublar över vem han är och de jublar över vad han kan. Men de klagar också och härjar med en Gud som de inte tycker matchar deras förväntningar. Sover du eller? Vad ska de säga om dig, du som aldrig griper in? Har du inget rykte att liksom vårda? Så där håller de ju på. Är de sanna? Ja, de är sanna. Inte i meningen teologiskt korrekta. Någon vän av ordning skulle ju kunna komma och säga, nej, Gud sover aldrig. Så där behöver du inte be. Jo, det behöver du, därför att det är så det känns. Det är sant i meningen, det känns så. Att tala sant med Gud är alltid en väg mot större frid och starkare gudsrelation. Min vän Magnus Malm, han har sagt så här, nu kommer det bästa på hela den här predikan, är ni med nu? Han säger så här, all sanning, hur oandlig den än kan verka, utgör en kontaktyta mot Gud. Och all lögn, hur andlig den än kan verka, skiljer oss från Gud. Det är så bra så jag ska säga det igen. All sanning, hur oandlig den än kan verka, utgör en kontaktyta mot Gud. Och all lögn, hur andlig den än kan verka, skiljer oss från Gud. Alltså, det är inte måttet på fromma fraser som avgör om kontakten uppstår, utan om jag vågar vara sann. Låt honom få veta, säger Paulus. Släpp handbromsen. Försök låta bli att recensera dina egna böner. Tala sanning och se vad som händer. Och min erfarenhet är att Gud tar oss på djupaste allvar när vi säger som det är. Han skjuter inte bort oss. Och han är inte ute efter oss. Till sist så finns det ett löfte här. Är ni med då på att vi är i, låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Bönen präglad av tacksamhet och önskningar öppnar liksom vägen mot frid och beskydd. I Guds närhet liksom lastar vi av. Vi överlämnar våra liv, som vi sa innan. Våra bekymmer. Vi överlämnar en värdig upplösning. Eller kanske din egen personliga tillvaro i upplösning. Din oro. Din rädsla inför en massa saker som händer. Och så är det som att Jesus Kristus reser sig upp och spänner ut sina armar och skapar ett slags vindskydd för bedjaren. Våra tankar och vårt hjärta får sitt skydd i Jesus Kristus. Det är otroligt tjusigt. I den gamla översättningen stod det Guds frid som övergår allt förstånd. Det tycker jag är tjusigt. Friden går inte att fatta. Friden är obegriplig. Vi räknar inte ut den. Vi listar inte ut den. Den är smått obegriplig. Jag tycker man har gjort några sådana här erfarenheter i livet. I tider av fight och bekymmer och faktiskt oro på liv och död, så kunde friden skydda och bevara. Mot allt bättre vetande omsluter friden både tankar och hjärta och binder mig vid Jesus från Nazaret. Amen.